Varmt välkommen ska du vara till podden People and Culture 30 minuter företagskultur. Den här podden sponsras av Culture by Design som har till uppgift att skapa arbetsglädje genom att arbeta strategiskt med just företagskulturen. Jag hoppas att du kommer mycket nytta och nöje av det här avsnittet. Nu kör vi! Det här ämnet är ju någonting som alla berörs av, finns ju på alla arbetsplatser och jag skulle nog säga att vi alla har varit med om det, och det är just det här med konflikter. Och för att fördjupas lite i det området så har jag idag bjudit in en expert på området som har skrivit boken När samarbetet skaver, en ledares handbok i att förstå, förebygga och hantera konflikter. Välkommen hit, Tamara Maskovic-Wengborg.
Tack så mycket.
Vad trevligt att du ville komma hit och dela med dig lite av din erfarenhet.
Absolut, det här är ett favoritämne att prata om.
Berätta lite, vad är anledningen till att du har skrivit den här boken nu?
Jag arbetar ju mycket med arbetsplatskonflikter och jag samarbetar väldigt nära med HR och med chefer. Och ut med årens lopp så har jag ju sett vart ledarskapet har sina utmaningar när det kommer till det här temat. Och till slut så nådde jag en gräns där jag kände att nej, nu är det dags att få ner det i skrift för att supporta ledarskapet i att bli ännu mer konfliktmodigt.
Konfliktmodigt? Det tyckte jag var bra, för att min erfarenhet är ju just det här att konflikter är någonting som många helst vill undvika, som ses som någonting negativt, och det är svårt att kanske veta vart man ska börja. Och jag tänkte att det här avsnittet, att vi kan väl försöka fördjupa oss lite i just det här att, ja men, när uppstår konflikter och vad finns det för utmaningar i ledarskapet, och ja, ge den som lyssnar lite hands on verktyg helt enkelt. Men om vi då ska börja med att definiera, vad är en konflikt egentligen?
För mig är en konflikt när jag har ett önskemål eller ett behov som är väldigt viktigt för mig. Och så finns det någon som sätter helt enkelt käppar i hjulet för det. Och då uppstår det en frustration. Och så här långt har vi fortfarande inte en konflikt. Utan konflikten kommer om jag agerar på den frustrationen. Att jag har ett beteende mot den andra. Konflikter är inte någonting vi har. Det är någonting som vi gör. Det handlar om själva beteendet.
Just det. Och det är det vi pratar väldigt mycket om i podden. Just det här att kultur uppstår ju av beteenden. Hur vi väljer att bete oss mot varandra. Och konflikter är ju en väldigt viktig del i att främja en god kultur eller att skapa en ganska osund kultur till slut om vi inte tar tag i dem.
Jag håller med dig, och i den här definitionen så tycker jag också att vi kan slå hål på myten att olika personkemi i sig är konfliktbärande. För så är det faktiskt inte. Men däremot hur vi beter oss mot varandra, det är det som blir definitionen till slut av konflikt.
Just det. Mm. Men hur, vi tänker nu att de som lyssnar, det är ju många ledare och sen är det också HR-personer som ska stötta sina ledare. Vad behöver vi förstå kring konflikter om vi börjar där?
Ja, jag vill börja med att konstatera att konflikter har fått ett alldeles för dåligt rykte. Mm-hmm. Det är som att vi ser att det är någonting negativt. Att till exempel dispyter sker på arbetsplatser eller att vi överhuvudtaget har konflikter med varandra som människor. För mig är konflikt symboliserar faktiskt att vi är engagerade. Att vi har det här engagemanget som gör att vi driver frågor, att vi vill någonting. Och tack och lov för det här engagemanget, säger jag. För hur hade en arbetsplats sett ut annars om vi till exempel vore semi-engagerade. Det vore ju förödande. Så för mig är bottenplattan i konflikt är att det finns faktiskt ett engagemang och ett driv. Och det är viktigt att lägga en naturlighet kring att vi människor har skav, att vi kommer ihop oss ibland och att vi konfliktar. Och det är i sig någonting otroligt viktigt. Det är som en guldgruva i sig. Det är ett syre för verksamheten. Därför att det innebär att olika tankar, olika sätt behöver gnuggas och mötas. Och i det så finns en viktig utvecklingspotential för en verksamhet. Om det kommer upp frågor där medarbetare har ett olikt tänk som gör att man behöver stångas kring det hela, kanske till och med. Och som gör att man måste inta olika perspektiv, att man behöver förstå, finns det tredje vägen ur de här två till exempel rådande falangerna kring den här frågan? Vad finns här? Och samtidigt att få gå igenom det här som medarbetare eller individer, att ta sig ur den här hettan tillsammans och känna att vi får ett kvitto att vår relation faktiskt bär sig igenom. Så. Och det är någonting som utvecklar oss som individer i relationer och även grupper. Så för mig så har konflikter väldigt mycket utvecklingspotential, paradoxalt nog.
Och det jag tänker på, det är också att det blir så viktigt att förstå att konflikten i sig är ju inte ett hot, utan snarare mer en möjlighet till utveckling.
Ja.
Och att det viktiga där då, det är att vi beter oss på ett bra sätt så att det blir en konstruktiv konflikt snarare än att det blir den här pajkastningen som det kan bli ibland. Eller att det, som du är inne på också, att det blir, man hamnar för mycket i affekt.
Och här har ledarskapet en sån viktig roll. Och i den konstruktiva konflikten, i den här typen av situationer, så har ju ledarskapet mer en modererande roll. Att verkligen se till att de här krafterna får support ut med vägen. Att till exempel sakfrågan i sig hanteras på ett sätt och att processen hanteras på ett sätt som gör att man bär medarbetarna över den här processen. Så att det verkligen får landa i de här positiva effekterna som det kan ge. Men ledarskapet kan kanske ducka eller inte se, och då kan det snabbt liksom landa i en situation där det är destruktivt. Där man börjar ge sig på varandra, där man börjar tala om varandra istället för till varandra. Där man börjar få en till och med en demoniserande bild av varandra till slut. Mm. Fast det började i en sakfråga, men man har inte kunnat hantera processen ut med vägen. Så att här har ledarskapet en väldigt viktig funktion.
Min erfarenhet är just det här att när jag har träffat på ledarna som inte tar tag i de här konflikterna, det är att man också inte är medveten om konsekvenserna av vad det blir för mitt eget ledarskap. Att det kan ju också sänka trovärdigheten kring mig som ledare. För att jag har träffat ledare ibland som uppfattar det som att det här är en konflikt mellan medarbetare och det här är någonting som de behöver hantera. Men att den här ledaren då, om den inte går in och eventuellt markerar om det är någon som går över gränsen, så är det just också att ledarskapet i sig, den trovärdigheten kommer ju sjunka och respekten för den. För att den kommer ju, alla utomstående kommer ju också se att den här inte hanterar det. Så det är så otroligt viktigt att gå in och aktivt hantera det här på ett bra sätt som ledare.
Ja, men det är min erfarenhet också. Att ledare som vågar gå in i en hetta till exempel och rider ut den tillsammans med sin personal, den får 10-fall tillbaka. Vad gäller förtroende. Förtroende för liksom ledarskapet och dens förmåga och vilja att ta tag i saker och ting. Passiviteten som man kan hamna i som chef för att man är osäker eller för att man inte riktigt vet hur man ska göra eller för att det gör en orolig att gå in i den här delen av sin ledarskap. Och den passiviteten som kan bli kan inte bara ge effekten av att den aktuella situationen faktiskt förvärras avsevärt. Utan den har många fler negativa konsekvenser. Om man tittar på forskning som studerar olika typer av ledarskap så kan man konstatera idag att det passiva ledarskapet har till och med fler negativa konsekvenser än det aktivt destruktiva som använder härskarmetoder som gör ner andra människor som får andra att känna sig otrygg. Och det här är väldigt intressant tycker jag. För att man ser att det passiva ledarskapet, det är ett ledarskap som till exempel undviker att fatta beslut, inte ger tillräckligt med information, undviker att hantera konflikter som inte bara gör dem värre, utan att det passiva ledarskapet i sig är en direkt anledning varför kränkande särbehandling och mobbning uppstår på en arbetsplats.
Intressant.
Det är så intressant. Och om man tittar på grupperingarna, till exempel kring det aktivt destruktiva ledarskapet, så ser man att de grupperna kan också ha en tendens att de svär sig samman i en motreaktion mot den destruktiva, aktivt destruktiva chefen. Medan om man tittar på grupperna kring ett väldigt passivt ledarskap så ser man att de snarare trasar samman de grupperingarna och tappar riktning
För det finns egentligen ingen vägvisare åt något håll egentligen. Nej. Ingenting att ta ställning till överhuvudtaget.
Nej, det är någonting som helt enkelt skapar en väldigt stor ohälsa kring passivt ledarskap som går för långt. Och det här är någonting som vi behöver vara väldigt aktsamma och ha kunskap om att det faktiskt kan förhålla sig så.
Apropå studier, finns det någon studier som också visar påverkan på ett företag om vi inte tar tag i våra konsekvenser? Jag har ju sett studier som visar på att har man en hög grad av tillit och ökar produktiviteten med 50% och lönsamheten påverkas också om man känner en hög grad av engagemang. Men just den här kopplingen företagsresultat till konflikter?
Ja, jag kommer att tänka på en studie som visar att 70% av medarbetares engagemang kommer från hur man upplever sin chef. Så chefen är en av de absolut viktigaste arbetsmiljöfaktorerna. Hur du för dig, hur du gör, vilken kultur du sätter, vad du bäddar upp till.
Mm.
Och det är ju så intressant, för det blir direkt sen kopplat till arbetsresultat.
Ja, exakt.
Och till vilken typ av arbetsmiljö och hälsa du har på din arbetsplats och runt dig som chef och ledare.
Okej, men då har vi konstaterat att det är varningsflagg på ett passivt ledarskap. Att konflikter är någonting som inte behöver ses som någonting negativt utan snarare mer en möjlighet till utveckling och förbättring. Men för de ledarna nu som lyssnar på det här och så tänker de med sig, okej, men hur ska jag förebygga det här så att vi får sunda konflikter då, som är hållbara i längden där vi inte går in i för mycket affekt?
Ja, för den förebyggande delen är ju faktiskt den viktigaste delen. Och här finns det ju olika sätt att arbeta på. Men jag skulle vilja fånga upp en aspekt kring det hela. Och det är vikten att fånga signaler i rätt tid. Och det innebär att du som chef behöver skapa en form, ett system, där signaler kommer till dig om problem, om missnöje, om konflikter i god tid. Så att du faktiskt också kan göra en hantering så tidigt som möjligt. Och ett sätt att fånga signaler är att visa att du är tillgänglig som chef. Till exempel det som vi brukar säga, min dörr står alltid öppen för er. Och det är ett viktigt format, men det passar långt ifrån alla medarbetare att faktiskt knacka på. Vare sig det är den digitala dörren i form av mail eller den faktiska dörren och berätta vad som pågår eller vad som händer. Jag tror att det är viktigt att ta fram ett system där alla behöver ta sitt medarbetaransvar på en jämbördig nivå. Och på Medlingscentrum så jobbar vi med någonting som vi kallar för trafikljusmodellen. Vi hade det senast i veckan själva. Och det innebär att vi samlar våran trupp, vårt team, och vi ställer frågan vad i arbetsmiljön har fungerat mindre bra och vad i arbetsmiljön fungerar bra. Och sen så använder vi oss post-it-lappar. Röda lappar för det här är någonting som vi behöver åtgärda på en gång. Gula lappar för det här kan komma att bli ett bekymmer, jag behöver flagga det. Och gröna lappar, det här funkar bra. Och sen så varje medarbetare skriver sina lappar och sätter vi upp de lapparna och går igenom dem som en gemensam agenda. För det här ska inte vara chefens to-do, utan det handlar om att skapa en gemensamhet kring frågor som man behöver ta hand om. Och det kan vara små frågor, det kan vara stora frågor. Det kan vara väldigt arbetsrelaterade frågor, det kan vara samarbetsfrågor. Allting är välkommet. Så. Och på det här sättet, genom att samla sitt team, så måste alla idka medarbetaransvar på en lika nivå. Och ta ett ansvar i att faktiskt så här, jag lyfter det som är viktigt att lyfta för att vi ska kunna få en bra arbetsmiljö tillsammans. Så det här är exempel. Och vill man veta mer så finns det på webben att hitta om trafikljusmöten. Men det här är ett sätt att arbeta på, att fånga signaler. För då är du ajour hela tiden med det som pågår som chef.
Otroligt bra sätt att också skapa involvering. Att också visa att det här är inte bara mitt ansvar. Jag kan inte göra mitt arbete om inte ni hjälper till.
Mm.
Att verkligen få en samverkan mellan ledare och medarbetare.
Och för våran del, förra gången vi gjorde det här, då fick vi chefer en signal som vi själva inte hade sett. För vi hade gjort vissa rollfördelningar i verksamheten. Vissa chefer tyckte att det här var ju väldigt tydligt och klart. Och så får vi under ett sånt trafikljusmöte reda på att nej, det råder faktiskt otydlighet kring vad gränserna går, kring vad egentligen mandaten är i den här nya rollkonstellationen eller justeringarna av dem. Och det hade redan börjat väcka frustration. Och hade vi inte vetat om det så hade det här varit ett potentiellt definitivt skav här framöver.
Mm, just det.
Och nu fick vi information tidigt och kunde förtydliga och vi bara kände tack och lov för dessa modiga medarbetare som lyfter frågan och att vi har system som faktiskt gör att den här typen av frågor och problematik kommer upp.
Ja, exakt. Mm. Företag som jag jobbade med, de hade utmaningar med samarbetet. Och så började vi titta konkret på, så, men vad, hur kan vi skapa en bättre kommunikation, en bättre förståelse för oftast när man pratar kultur så är det också just det här vi och dem och vi arbetar i silos och så skapas det väldigt mycket frustration och konflikter mellan avdelningar. Och då workshopade vi med medarbetare från olika avdelningar och så var det en medarbetare som tog fram låt oss göra så här. Samtliga avdelningar får skriva ner de 5 vanligaste frågorna som vi får från andra avdelningar och de 5 vanligaste frustrationerna som vi känner. För då helt plötsligt, då gör man ju möjligheten till att de andra ska förstå. Dels, okej, istället för att man ska svara på samma fråga varje gång, så visste man så att okej, här har de dokumenterat det de vanligaste frågorna är. Och sen också förståelsen kring frustrationen. Det gör ju också att vi skapar en förståelse för varandra. Och så kan man börja då titta istället på, okej, men hur, om vi lyfter blicken från konflikterna, från det här, det som skaver, och börjar titta mer långsiktigt. Titta på samarbetet. Misstaget man gör är att man ska lösa det här och nu också. Och istället för att lyfta blicken också titta på långsiktigt, vad är det vi då kan ha som samarbete överlag? Så den tycker jag också var bra, just den här medarbetaren, för då helt plötsligt så skapar man en förståelse för varandra istället för att hamna där och då är det redan infekterat och för sent.
Exakt.
Att arbeta förebyggande istället.
Och vilket fantastiskt sätt att lyfta saker och ting på, att skapa en form som ger möjlighet till att förstå den andres perspektiv.
Exakt.
Att gå i dess mokasiner så att
exakt
säga.
Exakt.
Och det är när vi får möjligheten att ta även den andras perspektiv som någonting annat börjar bli möjligt i förståelse och kontakt och samarbete.
Mm,
det tycker jag brukar vara den magiska punkten i till exempel en medling. När man släpper me, myself and I, utrymmet börjar skapas igen och att man faktiskt vågar och har utrymme i sig att ta den andras perspektiv. Man behöver inte tycka om det, man behöver inte hålla med om det, men man väljer att se det.
Just det.
Och där har vi en breaking point för att någonting annat kan börja kunna finnas på plats mellan varandra.
Mm.
Och det jag också tänker på när jag hör dig prata, det är att det som många gånger kommer upp i den här typen av dialoger, det är det här organisatoriska och strukturella som många gånger är underliggande till varför man får samarbetsproblem. Det vill säga, det finns hål i organisation och struktur som gör att medarbetare har lite svårt att veta egentligen vart de har varandra. Och är landskapet otydligt, ja, då kan också samarbetet påverkas. Och det är inte alltid att man som medarbetare förstår att det ligger i oklara mandat eller gränsdragningar eller roller eller mål, vad det nu kan vara. Utan istället börjar man ta ut det på varandra. Och man behöver ta tag i det här. För det är, jag tycker många gånger när jag arbetar med konflikter, när jag gräver i vad är det egentligen som uppstår, varför ser det ut som det gör, att den här otydligheten i organisation och struktur är en sån bov. Så att det är någonting, om jag ska skicka med någonting till ledarskapet, det är att håll städat i organisation och struktur så mycket du bara kan. För att det är enormt konfliktpreventivt.
Mm. Det är precis det som jag brukar säga också, just att det handlar om att titta på förutsättningarna som man har skapat. Att jag har träffat allt för många ledare genom åren nu när jag har jobbat ute i organisationen med deras kultur som säger att nej, men, de pratar om det i sunt förnuft och så pratar de om att nej, men, det är medarbetarna som förväntas agera och bete sig på ett visst sätt. Och det stämmer ju absolut att alla har ju sitt eget ansvar. Men som ledare och som organisation så måste man också titta på förutsättningarna som man har skapat för att främja ett visst beteende och för att stävja eventuella konflikter. Och då är det ju tydliga förväntningar, det är kommunikation och så vidare. Och det behöver man ju sätta strukturer kring.
Ja, och det är en del av det förebyggande arbetet. Ja. Vad har vi för spelregler?
Exakt.
Vilken typ av kommunikation? Vilken värdegrund utgår vi ifrån? Ja. Alla de delarna som blir liksom bottenplattan för att vi också ska kunna samarbeta så smidigt som möjligt.
Exakt.
Och så tryggt som möjligt så att vi blir modiga och därmed också kreativa och vågar vara innovativa med varandra. Det vill säga vi vågar tycka, tänka saker som vi vet kommer tas emot även om det blir fel, även om vi inte får rätt och så vidare.
Mm.
Och det är den här grunden av psykologisk trygghet som ledarskapet hjälper till att odla fram i en grupp. För att det i slutändan skapar hälsa och för att det skapar utveckling för verksamheten.
Just det. Och då har vi pratat lite grann om förebyggande och jättebra att du lyfter konkreta exempel för det vet jag lyssnarna brukar uppskatta väldigt mycket. Men om vi då ponerar att vi hamnat i konflikt. Ledaren står där nu och känner mig så här, vad gör jag nu då? Var börjar jag någonstans? Vad är viktigt att tänka på när det har uppstått en konflikt? Har du några verktyg vi kan dela med oss till lyssnarna?
Ja, det första som jag tänker är viktigt, det är att stanna upp som ledare och ta ett djupt andetag och att inte gå in i att ha för mycket föreställningar om vad som egentligen pågår. För det första, sätt inte parterna i ett och samma rum det första du gör och uppriktigt undra vad är det som står på. För då vet du inte vilken bomb som kan explodera i det rummet. Och det sista de behöver, det är en mer pajkastning mellan varandra. Att man eskalerar konflikten. Utan gör så att du tar en ordentlig avstämning i individuella samtal med de parter som är berörda. Och att du lyssnar på ett sätt som är opartiskt. Det vill säga, just i det samtalet finns du där för att hämta hem information, för att förstå deras perspektiv. Du behöver inte hålla med, du behöver inte påtala något rätt och fel egentligen. Du behöver skaffa dig en karta som chef kring vad är det som pågår. Och när du har haft de individuella samtalen, då har du en mycket rikare karta. Och utifrån den kan du sen fundera på, vad behöver hända här? Vad behöver jag göra på individnivå? Behöver jag se till att någon av medarbetarna får stöttning från företagshälsan eller behöver den ha ett allvarsamt samtal för att ha ett beteende som inte funkar? Vad behöver jag göra för att skapa klarhet som chef i organisation och struktur till exempel? Eller någon arbetsfråga som sakfråga som har uppstått? Och hur kan jag stötta upp den här arbetsrelationen som uppenbarligen inte funkar just nu? Så. Utan att jag tar på mig fixamussan och hamnar i någon form av skyttediplomati där jag går från den ena till den andra och jag sänder budskap och jag gör order och jag dränerar mig fullkomligt i den här fixamussan. Utan istället tänker, hur bygger jag ett medarbetaransvar? Hur utökar jag det i mitt team? Hur ser jag till att den som äger den har en situation, till exempel en konflikt, också äger den situationen? Så. Och då tänker jag att du som chef eller om du tar hjälp av din HR eller någon extern, se till att medarbetarna i fråga får möjlighet att träffa varandra. Och under din guidning som håller det här mötet får möjlighet att tala ut om det som har varit, städa i det, men också blicka framåt. Hur ska vi ha det med varandra framöver? Och att det mynnar ut i en överenskommelse. Det vill säga att man gör en medlande process. Och den kan du som chef hålla. Om det är i ett relativt tidigt stadie, att det är mycket sakfråga på plats, de har inte hunnit ta ut för mycket på varandra och har den hunnit eskalera mera, ja men då kanske du vill vara stöttad som chef av din HR, att du får coaching i situationen eller att HR är med och hanterar och så vidare. Men det är just att ta tag i saker och tid, att lyssna in och skapa dig din karta av förståelse och därifrån se, vad kan jag faktiskt göra? Vad har jag för handlingsplan?
Just det. Finns det någon situation där chefen absolut inte ska gå in och ta en medling? För det kan ju finnas de ledare som har ett otroligt engagemang och vill så gärna. Men finns det situationer där man bör koppla in antingen HR eller någon extern till och med?
Ja, det gör det. Och det är till exempel om du som chef faktiskt är någonstans involverad i den här frågan. Du är någonstans också en part i den. Eller att medarbetarna i frågan faktiskt inte riktigt upplever dig som tillräckligt opartisk för att du ska kunna hålla en medlande process där tilliten släpps till dig, att du håller den. Så det är ytterligare en aspekt. Eller att det har blivit så pass infekterat och agiterat att man faktiskt är en svårare situation och man behöver få hjälp med den så, av HR eller någon extern. Det kan också vara en situation som har hunnit eskalera och allt fler har börjat bli indragna i den. Så till slut undrar man, men vad är kärnan i den här situationen? För det blir konsekvenser av konsekvensen som leder till ytterligare konsekvenser. Och här kanske man behöver ha support från sin HR eller externt att navigera i vad är det egentligen det här handlar om. Att göra en form av kartläggning av situationen.
Just det.
Så att du vet som chef, okej, vad behöver vi göra på individnivå? Vad behöver vi göra på gruppnivå och på organisatorisk nivå?
Jag workshoppar en hel del med mina kunder och då får jag ofta frågan då, så här, och det kan ju vara egentligen bara allmänt kring kulturen, hur är nu läget och så vidare. Och så får jag frågan, så här, men ska ledarna vara med eller inte? Och då pratar vi mellan chefer vanligtvis där. Och det jag alltid brukar säga så här, finns det minsta lilla risk att någon inte kommer kunna komma till tals för att ni känner att den inte är trygg i det forumet, så ska aldrig ledare vara med. Och det tycker jag är så intressant för att jag jobbade med en arbetsplats där de har jättefina certifieringar. De är en riktigt bra arbetsplats. Och så ska vi workshoppa kring liksom, hur kan vi utveckla oss som arbetsgivare. Och så säger de så här, jo men självklart kan vi alla vara med i samma rum. 120 medarbetare och ledningsgruppen kan vara med och sånt där. Och så kommer medarbetarna och säger så här, nej. Och då är det också en riktigt bra arbetsplats. Så att det är just där vi ska inte underskatta vikten av att skapa forum och utrymmen för medarbetare att kunna våga säga vad man tycker och vara orädd för att inte säga, att man inte ska vara rädd för att säga fel heller. Och i konflikter, jag tänker, då är det ännu mer laddat. Så det, jag tänker att det är så viktigt att man som ledare och ibland också HR får rannsaka sig själva lite. Finns det någon risk här nu i att den här konflikten kanske inte hanteras på bästa sätt för att jag har någon form av part i det? Eller att trovärdigheten inte finns. Jag tycker det är så bra att du lyfter det också.
Ja, för jag tänker man vill bädda för en god förutsättning.
Ja.
För annars så riskerar vi att eskalera konflikten ännu mer om inte hanteringen riktigt håller, helt enkelt. Och därför behöver man navigera i formen för det.
Exakt. Mm.
Och framförallt att du som chef aldrig gör dig ensam i de här typerna av situationer. Inte heller i mindre konflikter. Det är nog det viktigaste rådet som finns att ge. Gör dig inte ensam, utan ta hjälp, prata med HR, andra chefskollegor eller för den delen din egna chef för att navigera i det här fältet som samarbeten och konflikter är, som ja, man behöver ett bollplank helt enkelt.
Just det här att man kan också delegera som ledare till sina medarbetare, att medarbetarna också har ett ansvar. Hur kan man som ledare kommunicera det här till sina medarbetare på ett bra sätt så att det inte känns som att, så att inte medarbetaren upplever som att det här är någonting man försöker skjuta ifrån sig? Hur skulle du säga så här, hur kan ledaren kommunicera?
Ja, om det är en situation, säg mellan två parter, då skulle jag som ledare säga att jag ser att det är en konflikt eller jag ser att det är en situation som behöver hanteras. Jag behöver lyssna in er båda för att fånga upp era perspektiv. Då är du redan inne i den processen så att säga. Och det du säger det är att jag ser situationen. Det räknas för mig hur du mår och hur du ser på saken. Jag behöver ta en individuell avstämning. Och då är du redan inne i en process av en hantering. Så. Och till en grupp om det pågår saker i gruppen. Att man säger att jag ser att det finns delar i vår arbetsmiljö som inte fungerar. Och som chef så har jag det det absoluta ansvaret för vår arbetsmiljö. Och för att jag ska kunna förstå vad som egentligen pågår så behöver vi göra en insats så att jag och ledningen kan ta kloka steg framåt. Men då behöver vi ha en förståelse kring det hela. Därför vill vi se till att ha en insats där var och en blir inlyssnad så att vi får den karta som vi behöver för att navigera oss framåt. Och det är ingen som kan skjuta ett sånt argument.
Nej.
För att du som chef pekar heller inte finger på någon och säger du är besvärlig eller det här specifika. Utan du tar det i ett allmän grepp om arbetsmiljö. Och det är ett sätt att hantera det på. För att få med sig medarbetarna på insatståget.
Just det, just det. Tamara, vet du, nu har jag fått en liten indikation på att det har gått 30 minuter.
Redan.
Ja, du har det. Tack snälla för att du kom hit och deltog i det här avsnittet. Jag tycker att det har varit precis så konkret som vi alltid vill att det ska vara. Och väldigt, väldigt värdefullt. Till dig som lyssnar, har du frågor till Tamara kring just de här frågorna kring konflikter? Och som jag har förstått också i boken så hanterar, där finns det också mer i detalj kring olika typer av konflikter. Så det kan vara olika teman. Så det kan ju vara så att ni som lyssnar känner sig att ja, men något av de här temana, det är någonting som ni vill höra Tamara prata mer om i podden. Så säg till, så tar vi jättegärna hit igen, Tamara. Och för frågor eller tips på andra poddavsnitt så är ni välkomna att mejla till hello@culturebydesign.se. Stort tack, Tamara, för att du kom hit.
Vad roligt att få komma och prata om mitt favoritämne.
Ja, det var väldigt värdefullt. Tack ska du ha.
Tack snälla.
Och tack till dig som lyssnar, så ser vi fram emot nästa avsnitt.